Jag läser ifrån Jakobsbrevets andra kapitel, vers 1-8. Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre, Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädda och säger till honom: här är en bra plats för dig, men till den fattige: ställ dig där borta eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skämt om trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Mina vänner, det har hänt igen. Jag har återigen blivit fascinerad av Bibeln. Vilken överraskning. Jag ska avslöja en sak. Jag är egentligen ganska dålig på att läsa Bibeln. Eller snarare kanske inte så flitig på att läsa Bibeln. Det är väl kanske ett bättre ordval. Med tanke på hur många av mina predikningar som börjar med att jag har blivit fascinerad av ett bibelord eller av bibeltexten, så skulle man kunna tro att jag vid det här laget har fattat. Att jag har fattat att det är ju kul att läsa Bibeln och att jag borde göra det betydligt ofta. Jag blir ju lika fascinerad varje gång jag sätter mig ner. Hur går det för er? Jag behöver inte svara på den frågan. Men ni kan ju fundera på den. Jag vet att en del av er läser i hemgrupper tillsammans och blir fascinerade ni med. Jag vet att en del sitter och läser apostlagärningarna just nu och tycker det är spännande. Kan ni kanske känna igen er i den känslan att det här är ju kul, jag borde läsa oftare. Det är ju ändå ganska spännande. Sen så kanske du sitter här idag också som inte vet vad en hemgrupp är eller vare sig hittar fram eller bak i Bibeln. Kom till mig efter gudstjänsten. Jag har massa tips och idéer om var man ska börja och hur man kan läsa. Kanske även du som är erfaren bibelläsare vill ha tips och idéer. Eller så kanske ni kan ge mig något. Men åter till denna veckas bibelfascination. Jag har upptäckt Jakobsbrevet. Eller jag har upptäckt och upptäckt. Jag har ju typ alltid vetat att det funnits. Och visst, jag har ju läst det några gånger. Och känner till dess mest kända passager om att bli en ordets görare och inte bara dess hörare. Och att en tro utan gärningar är död. Men det spelar egentligen ingen roll hur många gånger man har läst en bibeltext. Ibland så är bara tiden inne för att hitta den på just det där sättet som fångar den. Jakobsbrevet har ju varit mycket omdebatterat i kyrkans historia. Det var nära att inte komma med i Bibeln från första början. Tillsammans med apostlagärningarna, Hebreerbrevet och Uppenbarelseboken så var Jakobsbrevet ett av de mest omdiskuterade skrifterna i den kanonprocess som pågick under de tre första århundradena när man skulle försöka bestämma vad ska vi ha för slags bibel. Och innan de var färdiga så hade det gått nästan 400 år sedan Jesu födelse. Innan de blev klara och bestämde sig att ja, den här bibeln är den som vi ska ha. Och det är den bibeln vi känner idag. Så Jakobsbrevet kom med, tack och lov. Men sen kom det nya tider. Under reformationen var Martin Luther, han var mycket tveksam till Jakobsbrevet och kallade det för en halmepistel och tyckte att den saknade en hel del i värde. Det gick ju inte gärna att stryka den ur Bibeln, med tanke på min fråga tidigare. Får man lov att ändra i Bibeln? Ja, det får man ju kanske inte. Så han strök den inte. Men han fäste inte särskilt stor teologisk vikt vid brevet. Och det var någonting som höll i sig ganska långt fram i tiden efter Luther. I de protestantiska och framförallt de lutherska kyrkorna. Vilket har gjort att även här i Sverige så har Jakobsbrevet av tradition inte haft så hög ställning. Men på senare år inom bibelforskningen och inom bibelläsandet så har Jakobsbrevet fått en förnyad ställning. Och nu även har den fått en renässans hos mig. Fantastiskt. Det som är särskilt intressant är att nu verkar som att Jakobsbrevet tillhör ett av de tidigaste skrifterna i Nya testamentet. Kanske till och med tidigare än Paulus första brev till Thessalonikerna, som annars brukar anses vara en av de första. Brevet innehåller i stort sett inga citat från andra skrifter i Nya testamentet, men är fullständigt fullspäckat med en massa paralleller till både bergspredikan och slättpredikan, och som i dagens text om kärleksbudskapet till den nästa, det som Jesus också plockar fram som det viktigaste budet. Det är något som Jesus fokuserar mycket på och som visar att det här brevet är nära sammankopplat med den muntliga tradition om Jesus på ett mycket tydligare sätt än vad till exempel Paulus brev har. Paulus som annars är fullspäckat med teologi och teologiska utsagor. I Jakobsbrevet finner vi många delar som verkar ha varit viktiga och centrala för den allra tidigaste kyrkan. Innan de ens hade börjat kalla sig kyrka, innan de ens kallade sig kristna. De pratar om synagogor fortfarande i Jakobsbrevet. Kanske att brevet kan komma från den första församlingen i Jerusalem, där Jesu bror Jakob var församlingsledare. Kanske är det han som är avsändare. Man vet inte riktigt. Han var ju en av den tidiga kyrkans viktigaste ledare tillsammans med Petrus och även med Paulus, som han sen också kom i konflikt med. Vilket vi kan läsa om i Apostlagärningarna och Galaterbrevet. Brevet fungerar också lite som en motvikt till den paulinska teologin, så att säga, och balanserar upp många viktiga delar som kyrkans annars skulle förbi sig. Om hur viktigt det är att vår tro får konsekvenser. Det som Jesus också pratade om, att det är på frukten man känner igen det. Om du undrar om du är osäker på om du har en levande tro, titta på frukten av ditt liv, på frukten av din tro. Men varför är då detta så intressant i dagens gudstjänst? Vi lever återigen i en tid när budskapet från dagens text från Jakobsbrevet blir allt mer aktuell. Och det har inte gått så lång tid. Det är 74 år sedan andra världskriget tog slut. Igår var det 30 år sedan Berlinmuren föll. Eller raserades, kanske man skulle säga. Det som var en av de viktigaste historiska och symboliska händelserna för att visa på budskapet i inledningen till Jakobsbrevet. Gör inte skillnad på människor. Igår så kunde man fira Berlinmurens fall som en viktig symbolisk händelse för det. Jag lyssnade på radion på väg hit till kyrkan idag. När Berlinmuren föll så fanns det 15 sådana befästa, förstärkta gränsdragningar i världen. Och man trodde att nu skulle det bli färre. Nu skulle världen bli en bättre plats. Idag räknar man till 70 stycken befästa gränsbarriärer. För att hålla människor ute eller inne. Gör inte skillnad på människor, säger Jakob. När jag läste den här texten så var min första tanke: vilken fantastisk församling vi har, som inte gör som de i texten, som skiljer på rik och fattig på det sättet. Vi har tagit in dem som är på flykt och vi hjälper dem bäst vi kan. Och vi kan känna en viss stolthet över det, tycker jag. Men det är ju inte så enkelt. Vi lever alla i vår egen bekvämlighet. Och rikedom kan se ut på många olika sätt. Vi lever i en tid och i ett samhälle som verkar hårdna allt mer. Där människor och grupper ställs allt mer mot varandra. Och vi är ju naiva om vi tror att det inte smyger sig in i vår gemenskap, i våra liv också. Vi påverkas av världen vi lever i. Troligen är det ju så att om vi inte ser det i våra egna liv, om vi inte ser det i vår egen gemenskap, så finns det redan här. Då är vi förblindade av vår egen rikedom. Och då pratar jag inte bara om pengar, utan om status, om vår egen fina vänskap och gemenskap med de som är lika oss. Vi kan vara rika på språk, vi kan vara rika på utbildning, på allt du kan tänka dig som kan på något olika sätt exkludera människor om vi inte är vaksamma. Och återigen, ser vi det inte i vårt eget liv och i våra egna sammanhang, så gör vi det troligen redan. Då är vi redan offer för den här tiden. Det är det som fascinerar mig med just Jakobsbrevet nu, till skillnad från Paulus, är att det finns en tydlig koppling till Jesu närvaro bland människorna. Jesus som satte sig ner vid de minsta, som gick in i de spetälskas hus, som gick till fiendefolket och släppte in dem i värmen. De temana finns på ett mycket tydligare sätt med i Jakobsbrevet. Vi är många. Många här, många i Sverige, i Ekumeniakyrkan och andra kyrkor, som längtar efter en växande och längtar efter en ännu mer levande församling. En av de viktigaste och kanske den allra viktigaste ingrediensen, så att säga, för att nå dit, det är att vi känner nöd. Att vi känner nöd för människor. Nöd för de utsatta i samhället. Nöd för dem som är utanför, som är annorlunda. En nöd och en tro på att en tro på Jesus kan förvandla deras liv. Liksom vi förhoppningsvis har en tro på att Jesus förvandlar våra liv. Men inget av detta är självklart. Det är lätt att säga det. Det är lätt att höra det. Det är lätt att tycka, jo men det låter ju bra. Men det är svårare att faktiskt göra det. Det är därför Jakobsbrevet blir så viktigt. Vi har gott om exempel i vår gemenskap och i våra liv som faktiskt visar på att detta är sant. Vi har våra vänner som flytt från andra länder, som fick en tro på Jesus, som fick en tro på att det viktiga budskapet om att vi ska älska varandra, att det håller. Vi har det i vår frikyrkliga historia. Väckelsens folk, det var inte fabrikörerna eller de stora godsägarna. Det var alkoholisterna, det var luffarna, det var de svagare i samhället. Jag håller på att förbereda mig för att vittna i en rättegång för en av våra medlemmars tros skull. Och det framkommer så tydligt i berättelsen som jag har fått dela, att det är kärleksbudskapet i tron som är det centrala i en omvändelse till Kristus. Det som Jakob kallar lagens kungsbud, du ska älska din nästa som dig själv. Den delen av den judiska lagen som Jesus lyfter fram som den mest centrala och som står över all annan lag. Ett enda bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Världen ser ut att gå mot mörkare tider med klimatkatastrofer och konflikter som gör att våra resurser kan bli än mer svårare att fördela framöver rättvist. Politiska vindar som blåser och ställer människor mot varandra i krisens spår på ett sätt som vi trodde att vi hade kommit förbi. Och dessa vindar tilltar i stora delar av världen och så även i Sverige. Men budskapet från Jakobsbrevet, ja kanske är det från Jesus egen bror, talar till oss. Gör inte skillnad på människor. Är det någon plats där det ska finnas en fristad från världens press och jakt på all slags rikedom, så är det i Guds församling. Det här. Det är budskapet från urkyrkan, och vi kan läsa om det i apostlagärningarna, i Paulus förmaningar till församlingarna och kanske särskilt här i Jakobsbrevet. Jag längtar efter att vi som församling ska känna en ännu större nöd för medmänniskor, för vår nästa. Jag längtar efter att jag ska känna en större nöd för de människor som finns runt omkring mig. För det är då jag tror att inte bara deras liv kan förvandlas, utan även mitt. Jag har varit med om det förr. Några av mina största andliga upplevelser har kommit just för att jag har hjälpt en annan människa. Där visar sig Gud som allra tydligast. I den utlevda kärleken. Men det är som med bibelläsandet. Jag glömmer fort hur spännande det faktiskt är att vara en kristen. Att faktiskt leva ut min tro. Man glömmer så fort. Men jag vill inbjuda dig till att komma och vara med. Kom med din längtan om församlingen. Kom med din längtan efter mer av Guds rike i samhället, hos andra människor. Kom med din längtan efter mer av Guds rike i ditt liv. Välkommen med din längtan efter mer av Jesus i ditt liv. Och låt oss tillsammans hjälpa varandra att visa den kärleken, så att vi får uppleva Guds ande tillsammans. Amen.